Ja, mitt ämne för den här stunden är meditation, nyttigt eller farligt. Och jag gick in på nätet för att kolla för att kunna få fram en definition om meditation. Och där fanns det ju många svar och många löften om att meditation är nyttigt. Till exempel det här: meditation hjälper snabbt mot stress. Meditation ger mer energi. Meditation kan öka koncentrationsförmågan. Meditation är inte, som många tror, en flykt från världen. Det är att leva till fullo. Och jag tror att det är många svenskar som börjar med meditation därför att de tror att det absolut är bra, att det bara är en avslappningsövning. Men man fick veta mer på nätet, så här bland annat: meditation betyder besinna, att gå in mot sitt mitt, sitt centrum. Och meditation är till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag. Och det är just det, det är precis den rätta definitionen. Det handlar alltså om att tömma sina sinnen och låta en närvaro komma in. Och den närvaron kan man ge då olika namn: jaget, mitt högre jag, Jesus, den heliga ande, Johannes eller vad som helst. Och nu finns det ju väldigt, väldigt många olika slag utav meditationer. Men alla så bottnar de i hinduismen eller buddhismen. Transcendental meditation, zenmeditation, yogameditation, qigong-meditation och änglameditation, chakra-meditation, högre jag-meditation. Ja, förresten, det som kallas för högre jag-meditation, då menar man att då kan man se en ljusgestalt för sin inre blick som kommer och meddela ett budskap. Och så något som är väldigt populärt är ju kristallmeditationen. Och jag har ett häfte här ute av en god vän som har varit djupt inne i det här, från your age till Jesus. Och hon säger här i det här häftet just om det här med kristallmeditation så här: jag lärde mig att meditera med olika stenar, kristaller, ametister och så vidare. Jag fick symboler från andevärlden som skulle hålla kontakten starkare, och det fungerade utmärkt. Stenarna kanaliserar kraft, och det blev därför som avgudar för mig. Jag blev bunden till den kraften de utstrålade. Jag kunde inte vara utan dem, utan blev helt beroende av dem. Men hur ska vi då kunna beskriva just detta att tömma sina sinnen? Jo, det var en kristen författare som försökte sig på det, och han menade då att New Age-meditationer, det är ett system av tankar. Men det är precis tvärtom, det är ett system av icke-tankar. Jag ska ta ett exempel. Jag läste om en man som hade hållit på att meditera i 12 år. Och när han jämförde sig då med andra vänner, de hade höga upplevelser. Och han hade inte samma upplevelser som dem. Han hållit på att meditera i 12 år och han satt liksom fast. Och då förstod han sen så småningom att han hade använt 12 år till tänkande. Man ska ju släppa det. Så en New Age-ledare skrev att fienden till meditation är sinnet. Det handlar om tystnad. Men inte tystnad i bemärkelsen att man ska vara i en tyst omgivning, utan det handlar om en inre tystnad för att tömma sinnet och öppna upp för någonting annat. Så grunden för att behålla koncentrationen handlar det om, alltså att man ska behålla koncentrationen utan att tänka. Och den här tanklösheten då som man ska komma in i, alltså den leder till medvetenhetsförvandlingen som jag nämnde om, som man kallar för transformation. Och det sker då i första hand genom meditation. Och det handlar om en förändring av människans sinne. Man talar om att stoppa tänkandet. Man stänger av bedömningsförmågan. Man gör sig öppen för influenser från det kosmiska medvetandet, det vill säga den opersonliga guden eller guden i universum. Och då finns det två metoder för att komma in i den här tanklösheten. Och det första är då andningsförmågan, och det andra det är mantra. Och jag var på en plats och talade om det här New Age, och då kom det fram en en kvinna till mig efteråt. Och så sa hon, ja du, det är så här att jag tillhör en missionsförsamling, förstår du. Men jag kände att jag behövde gå och lära mig att andas vettigt. Och då anmälde jag mig till en yogakurs. Och det är därför jag går på yogakurs, för jag ska lära mig att andas. Och då så sa jag till henne det att ja, då har du absolut hamnat på fel ställe. För detta med andningen är någonting som är så väldigt centralt i just yoga. För att andningstekniken och sitttekniken, det är så viktigt för att man ska få tillräckligt med luft i lungorna för att man sedan ska kunna meditera. Och då att fokusera på andningen, det är upplevelsen av Gud. Man kallar det här för frigörande andning. Och det är en man som heter Leonard Orr som han omnämner i sin bok som heter Andning som helande kraft. Och då säger han att den här andningen, det är den biologiska upplevelsen av Gud. Så andningen är viktig. Och sen den andra biten då, det är att man har ett mantra. Och då sökte jag rätt på en definition på mantra, ni vet den här sanskrit då, som är indiernas klassiska fornspråk. Och då betyder då alltså man, det betyder tänka, och tra, det betyder att bli befriad ifrån. Alltså mantra, det betyder helt enkelt att fly från tankar. Och det här är inte någon dum eller meningslös meditationsövning, utan det handlar om en kraftfull styrka. Det handlar verkligen om en kraft. Ni ser kanske mycket annonser och så här, speciellt om TM, transcendental meditation. Och de nämner ju ingenting vad det här är för någonting, utan de bara förklarar att detta är så enkelt att använda. Man talar inte om att det kommer från hinduismen eller någonting sånt där, utan det är sånt som man får se sen. Och jag hörde en man som berättade för mig att han studerade vet du, av landets universitet, han och hans kompis. Och då kom det fram en man till dem som fanns där på universitetet då, och sa att hörni grabbar, ni skulle vilja ha bra studieresultat. Ja, naturligtvis, sa de. Ja, men då kan jag fixa någonting åt er, så ni behöver bara sova 3 timmar varje natt och sen kan ni plugga för resten. Ja, jättebra, sa de, men bara inte det något religiöst. Nej, oh, nej, det var inget religiöst. Och så fick de varsitt mantra, och de visste inte då att de fick samma mantra, för det finns bara 16 mantra, och de går efter ålder, och de här grabbarna var lika gamla. Och så berättade den här grabben då att han hade hållit på med det en ganska lång tid, att säga halva ordet i utandning och halva i inandningen. Det var namn på en indisk gud eller gudinna. Så tyckte han att det var så jätteskönt att slippa alla tankar. Han tyckte verkligen att han fick kraft. Han höll på med det 20 minuter varje dag då. Men så kom han till en punkt då det blev så absolut så tomt, så det till och med han upplevde som ett mörker inom sig. Då sa han till den här handledaren, men hörru du, nu känns det obehagligt. Ja, men då har du kommit dit. Då ska jag hjälpa dig, sa han, så att du får en inre guide som kan vara med och hjälpa dig. Och då klickade det till på den här mannen. Han tänkte, men det här stämmer inte. Men så var han en sökare, och han var inte kristen. Men då slutade han med det. Så gick han runt hörnet till Svenska kyrkan, där det fanns en frälst präst som hjälpte honom till att tro på Jesus. Och så bytte han ut det här. Men det var ett vittnesbörd där han verkligen förklarade hur det här låg till. Och då vi då ska försöka besvara den här frågan, är meditation nyttigt eller farligt? Då blir det naturligtvis självklart att det är farligt, den här meditationen som de håller på med. Då naturligtvis för det första att det leder till andekontakt. Och det handlar då alltså om kontakt med att ta emot en guide, en ande från andra världen. Och jag ska ta ett tydligt bevis på att det inte är de döda som man får kontakt med i spiritismen som man tror, utan att det handlar om en ande från den mörka världen. Och det ska jag ge härifrån Arjas häfte också. Och där säger hon så här, hon är från Finland den här frun. En gång i en meditationsgrupp reste sig en kvinna upp och talade på klar finska till mig med min mors röst. Kvinnan kan inte ett ord finska. Det var alltså främmande språk, tungotal helt enkelt, som de också har i New Age. Men hon hade ett tydligt personligt meddelande till mig. Det var en omständighet som endast min mor och jag kände till. Min mor hade då nyligen dött i en sjukdom. Och det kunde ju inte vara så, alltså, att det var Arjas dödas, alltså mors ande, som hade kommit in i henne. Utan det var ju ett tydligt bevis på att detta var från andevärlden. Och så är det ju också de här medierna som inbillar människor att de har kontakt med de döda. Det är ju onda andar, helt enkelt. Så det är självklart farligt. Och för det andra så kan meditation faktiskt leda till psykisk sjukdom. Och jag ska ta ett exempel från något då som kallas för kundalini-yogan. Och det handlar ju om att de tror ju på att det finns en hoprullad orm i slutet på ryggraden. Och den ska då väckas genom meditation så att den kommer upp i hjärnan och då leder till ett högre medvetande tillstånd. Och den här överläkaren då som har varnat för det, läkare varnar för kundalini, han säger så här att meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom. Nu står vi inför ett nytt fenomen inom psykiatrin, ett sjukdomstillstånd där psykofarmika inte har någon som helst effekt. Och sedan så är det utövare som har hållit på med det här som själva varnar. Och det är en kvinna här som säger att hon hade hållit på med yoga och andningsövningar i ett års tid. Och då skedde något egendomligt. Det var som en elektrisk ström som började löpa genom ryggraden upp i hjärnan. Och hon hamnade då i en akut psykos och förlorade kontrollen. Och sen hon hade hållit på med det här i 10 år, då var jag allt för medtagen för att kunna sörja för mig själv, Så jag gick till en läkare och sa det här. Men han förstod sig inte på det, utan han trodde att det bara var vanliga vanföreställningar. Men så säger hon då själv, sen för att hon blev sjukskriven, alltså hon kunde inte klara det, inte av det. I yogalitteraturen fick jag en förnuftig förklaring på det som drabbat mig, säger hon. Jag fick klart för mig att det hemliga syftet med yoga och meditation faktiskt är att frigöra kundalini-kraften. När kundalini når upp till hjärnan ska den stimulera de hjärnceller som normalt inte används så att ett förhöjt medvetande tillstånd uppnås. Det är kusliga saker. Ja, men sen för det tredje så är ju meditation farlig, och det kanske jag skulle säga för det första, därför att den bedrar så många människor. Man tror att det är så skönt med avslappning och meditation. Och det var en New Age-författare, han skrev så här att meditation ger dig insikt om att det finns någon annan hos dig. Du är inte ensam, du får hjälp. Och en kväll så var det en vän som ringde till mig och sa, släng på radion, Karlavagnen. Och så gjorde jag det. Och då var det en man inom New Age som talade om detta. Att det var så, han sa, det är så underbart förstånd att jag har fått en inre guide. Och han är med mig jämt och hjälper mig och leder mig. Och det är så jätteskönt, säger han. Men Arjas beskrivning, hon säger det på sin DVD så här. Jag blev både seende och hörande i andevärlden. Min inre guide visade sig som en människa för min inre syn. Han gav mig råd och konkreta svar rakt in i min situation. Men när jag blev fri blev det klart att det var en demon från den onda världen. Men tänk då hur underbart vi har det som är födda på nytt till ett levande hopp, eller hur? Vi mediterar inte, men vi vet att ordet, vad ordet säger. Vi har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, fader. Min ande vittnar med Guds ande att jag är Guds barn. Och det här som Frank Mang säger, han säger att jag har som en duett, det är en duettsång här inne. Guds ande sjunger till mig och säger du är mitt barn. Och min ande svarar ja, du är min far. Osalighetens åta. Men trots att vi har det så bra som Herrens tillhörigheter, så kommer det här med meditation in i kristenheten. Jag ska bara ta ett par exempel. Och för det första är det ju detta då som man kallar för kristen djupmeditation, som är mycket populär i många kyrkor idag. Och på stiftelsen Berget i Rättvik så infördes då djupmeditation och scenmeditation av förre föreståndaren Hans Hof. Och han säger att Buddha och Kristus är ett och samma uttryck för vår sanna natur i vår inre upplevelse. Och kristen djupmeditation innebär att man under inre stillhet söker sin inre källa, precis som man söker sitt sanna jag i New Age-meditationen. Och där använder man sig, precis som i New Age, också i många fall utav ett mantra. Man upprepar samma ord då i 20 minuter. Men istället för ett indiskt gudanamn eller gudinnenamn, så har man då, som man har i New Age, så använder man i den kristna djupmeditationen kristna ord istället. Och i vissa sammanhang i kristen djupmeditation så använder man sig också utav den buddhistiska sittställningen, lotusställningen. Det var en präst som talade om kristen djupmeditation i ett närradioprogram. Och då läste han ifrån Markus 10 om den blinde mannen Bartimeus som ropade på Jesus och sa: Davids son, förbarma dig över mig. Och så sa prästen att detta det är ett utmärkt för kristen meditation. Och så menade prästen då att i inandning ska du säga Davids son. Men jag har inte övat på det, så jag kan inte säga det. Davids son. Och sen i utandningen, förbarma dig över mig. Och så skulle man hålla på med det här då i 20 minuter. Och gör du det, då bryr sig Jesus om dig, precis som han brydde sig om den blinde mannen Bartimeus, säger den här prästen. Och det här att använda bibelosa mantran, det är ju faktiskt rena magin. Och sen är det då en annan mycket populär meditationsmetod som används flitigt, både privat och i församlingar, och det är ju frälsarkransen. Och jag har lyssnat till Martin Lönnebos CD som heter Hjärtats fäste, frälsarmeditationer. Och jag blev ju väldigt fundersam. Därför att inte i någon av de här 18 meditationerna nämns namnet Jesus. Och så har jag då en bok som heter Frälsarkransen, som han har skrivit om det här. En övning i livsmod, livskraft, självbesinning och i att leva nära Gud. Och jag har sökt och sökt i alla de här 18 pärlorna. Men vad handlar det om Jesus som är frälsaren, när det nu heter Frälsarkransen? Och då hittade jag en pärla som kallas för kärlekspärlan. Som då möjligen är något utav det här. Då står det här att jag ser upp mot min frälsares sargade ansikte. Hans ögon säger: dina synder är dig förlåtna. Gå i frid, välsigna allt levande, befria, försona, och hela agapes sköna uttryck är den heliga mässan, lovsången och nattvarden. Men det sägs ju ingenting om syndanöd. Det sägs ju ingenting om förlåtelse och att det handlar om överlåtelse till Jesus. Utan man bara läser det här då att det är Jesu ögon som säger dina synder är förlåtna. Det stämmer inte, eller hur? Förstår ni hur jag menar? Och förresten, överhuvudtaget idag så predikas det ju väldigt lite om syndanöd. Och om överlåtelse. Men detta är det enda stället som på något sätt kan vidröra detta. Men det handlar inte om detta, att om vi bekänner om våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han helar och renar oss från all orättfärdighet. Det är inte bara det att Jesu ögon säger detta, dina synder. Det måste ju vara från mig också. Ja, men så jag anser alltså att den här frälsarkransen, den går helt förbi evangeliets kärna, för att den handlar om att få insikt och få mod och kraft att handla rätt och för att få en stunds ro från jäkt och stress. Och det är likadant, det finns ju många böcker som är skrivna runt omkring frälsarkransen. Det finns bland annat en som heter då Livets pärlor. Och den handlar också om precis samma sak som det står här om meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet. Och den anger en väldigt stark ton som står nyandligheten nära. Där kan man hitta många nyandliga ord i den boken. Det talar om att man ska ladda sina livspärlor med sina behov. Den talar om energi och livskraft och harmoni och balans. Och man ska söka ljus och kosmisk kraft och närvaro. Allt det här som är vanliga ord inom nyandligheten. Och så är det då så att jag-pärlan ger ett väldigt stort utrymme i frälsarkranset. Jaget är i centrum och då slår den ut. Då slår jaget ut nåden faktiskt. Så har jag fått ett papper av någon som skickade till mig för ett tag sedan om hur det var Martin Lönnebo sa då när han var i Vadstena klosterkyrka 99. Det var då när han började att introducera den här frälsarkransen. Och då så säger han att det är bakgrunden till att man inom den protestantiska svenska kyrkan nu tagits fram ett radband, något som finns i alla andra världsreligioner. Det är att det var viktigt att hitta ett böneband som alla kan använda oavsett religiös tillhörighet. Och så säger han så här, det var därför vi valde frälsarkransen, för frälsaren har vi alla gemensamt, förklarade Martin Lönnebo. Men vi har väl inte, alla religioner har väl inte frälsaren gemensamt. Det här förstår jag mig inte på. Och eftersom radbandet har sina rötter i yogan och yogan är en del av hinduismen, så kan jag inte se att den här frälsarkransformen är någonting som hör hemma bland människor som vill ha Jesus i centrum. Därför att jag kan inte själv styra hur Gud ska möta mig genom att sitta och plocka med några pärlor med olika namn. Nej, det är bara namnet Jesus, det namn som är över alla andra namn som jag kan ha direkt gemenskap med. Ja, jag ska lägga till en sak till här, för att det här är Martin Lönnebo ärlig i sitt uppsåt och tala om alltså vad frälsarkransen djupast handlar om. Vi ber bönerna, vi mediterar och sträcker oss mot kontemplationen, säger han. I den mysteriösa läsningen av frälsarkransen är den kristne redan i himlen. Det är kontemplation. Och jag fick fram en definition på kontemplation som låter så här. Kontemplation är menat enligt katolska mystiker att kunna ta emot en Guds kunskap genom att tömma sitt sinne och bara ta emot en kunskap från Gud. Det sker, menar man, genom att tömma sitt förstånd och ta emot. Men det är stor skillnad med kunskap och relation, eller hur? Det har vi till exempel i psalm 25 och 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Men det stämmer ju inte alls med frälsarkransen. Jag får nog ta ett par minuter till eftersom vi började några minuter över halv. Ja. Och det har talats tidigare här, både Lennart och jag har nämnt om detta med enhet, men jag ska bara säga några ord till, för att det är en mycket viktig bit inom New Age-rörelsen detta att man tror på enhet. Och då säger man så här att meditation ska förena alla människor och leda till upplysning och en enad värld. Så står det i deras egen litteratur. Och du vet ju då att i Indien så finns det ett universitet, Oneness University, enhetens universitet. Och där står det i deras broschyrer så här att Oneness är en helig energiöverföring genom neurologisk flyttning i hjärnan där transformation sker på ett naturligt sätt. Detta är ett storslaget fenomen som ändrar mänsklig medvetenhet. Detta är en gåva av gudomlig nåd. Och detta då med enhet, det går man ut med på olika sätt. Och för ett par år sedan så hölls det då gemensamma meditationer i Nordens alla länder och under temat en planet, en mänsklighet. Och de som sammankallade till det här sa i sin inbjudan, Det är av stor vikt att vi är många tusental som genomför meditationerna, vilket kommer att påverka det kollektiva medvetandet. Nästa meditation kommer att bli en världsomfattande global meditation som genomförs på många olika platser runt på jorden. Och det är just detta att då alla människor inser att de är gudar kommer ju ej Kristus tillbaka, alltså antikrist. Och då är då meditationen som leder fram till detta att man ska bli som Gud. Men vi väntar inte på antikrist utan vi väntar på Jesus. Denne Jesus stod i apostlagärningarna när han lyftes upp till himlen. Denne Jesus är det. Han som gav sitt liv på Golgata kors. Ingen annan Jesus, utan den Jesus är det som ska komma tillbaka. Och till dess får vi umgås med honom i ordet. Och då frågar vi då, är meditation nyttigt för oss medan vi väntar på att Jesus ska komma? Nej, inte meditation, men vi ska begrunda ordet. För meditation, det är sånt belastat uttryck och det står ingenting i Bibeln heller om att vi ska meditera. Men Guds ord säger så här, att inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. För det är ju så att Guds ande lever i ordet och gör det levande för oss. Och Jesus säger ju själv att det ord som jag har talat är ande och liv. Och det är ju... Det är ju precis det här jag blev fascinerad av då att höra Göran Skytte för ett bra tag sedan i tv-rutan. Och han satt med sin bibel och någon frågade honom, men vad kan du få ut av att läsa i den här gamla boken? Ja, jag kan ju läsa kanske kapitel efter kapitel och vers efter vers och inte förstå, sa han. Men ibland kan jag läsa samma vers 10 gånger, 12 gånger, 14 gånger. Och 15 gånger. Men då rätt vad det är så, då är det som fåglarna börjar kvittra. Vad är det för någonting? Jo, just då när Guds ande lyser med sin lampa på ordet. Då blir det, då ser vi vad det handlar om. Och det är det som vi har. Vilken skillnad mot den här meditationen. Och då ska jag till sist här ge er ett ord från apostlagärningarna. 20. Det var Paulus i sitt avskedstal till de äldste från Efesus då. Och då säger han så här, och nu säger jag samma sak till er som Paulus sa. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Guds ord består inte i ord utan i kraft, och det väger långt mer i vågskålen än New Age meditationstekniker. Amen.